Tack Herre att jag får lägga den här predikan i dina händer, Herre. Helige Ande, jag ber om din hjälp. Överlämna det här i Jesu namn. Tack att ditt ord inte åt mig eller fångfängt, utan för att det verkar till vad det var utsänt att verka. I Jesu namn. Amen. Jag satt i bilen och skulle åka till Aneby i veckan. Och sen så har jag ju inte en sån ny bil. Jag har ju en äldre bil, så den behöver jag ju ha en sån här. Min son, han åker med mig till skolan ibland, och då sitter han alltid med lurarna på. För att han kan inte höra på sina låtar i bilen, för jag har ju inte Bluetooth. Utan då köpte jag en sån här liten Bluetooth FM-mottagare. Ska man säga, ett steg emellan. Aneby med den på och jag ville ha lite musik, så jag sökte upp en annan radiokanal, och när jag kom in kände jag, och det var från Jesaja 41:10, och det står ju så här: var inte rädd, för jag är med dig, se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud, jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Och jag har läst igen den här gången, och så har jag känt att jag vill dela upp den här i några olika bitar, den här versen. Så jag har gjort det, och jag har delat upp den så den första stycket är: var inte rädd. Det andra stycket är: för jag är med dig, se dig inte ängsligt om. Sen är det: för jag är din Gud, jag hjälper dig. Och den sista, det är ju den: eller jag styrker dig efter det, och sen jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Och nu är det massor med bibelställen här. För det är klart. Knäpper i mikrofonen. Jag måste nämligen stå en liten bit ifrån idag, för jag har glömt glasögonen. Så jag kan inte stå för nära, för då kan jag inte läsa mina egna anteckningar. Så, okej. Okay. Var inte rädd, för jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig. Jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. När det här kom till Jesaja och kom till Israels folk, så var det ju på grund av att Nebukadnessar, Assyrians kung, hade raserat templet. Och Jerusalem hade förlorat sin härlighet, Guds närvaro. Hiskia, han hade varit kungen då, hade varit dödssjuk. Men han blev helad som ett under. Och sen fick han ett besök av Babel. Och då var väl han lite högmodig där och skrytsam. Så han visade det här besöket från Babel, sina rikedomar och allt sånt. Och Jesaja fick veta att han hade fått besöket, och så Jesaja frågade: vad visade du? Då hade han visat sina rikedomar. Och då sa Jesaja att Babel skulle komma och ta landet och rikedomarna ifrån honom. Och det hände ju sen. Så då fick i detta, i det som då skulle hända, detta hade inte hänt. Så innan allt detta händer, så får Jesaja tala ut de här orden till folket. Att de inte skulle vara rädda, för att Gud skulle vara med dem. Och idag när vi läser tidningar och lyssnar på radio och träffar folk, så pratas det väldigt mycket om olika saker. Det pratas om det nya viruset i Kina. Det pratas om SARS, som var det som var innan. En del pratar om Ebola. En del pratar om hur vi förstör den här planeten. Om alla plasterna i havet. Om hur vi inte har någon vinter. Ja, Det finns massor. Man är till och med rädd för att flyga. För vad ska andra människor tänka om mig om jag flyger? Och så har vi döpt det till flygskam. Nu finns det något som kallas plastskam. Det är att man knappt vågar köpa en plastpåse och ta sina varor med hem från affären. För att vad ska folk tycka om mig om jag har en plastpåse? Det är precis som man idag går allting ut på att skapa rädslor hos folk. Och är det inte så att jag fick i alla fall lära mig det när jag jobbade med barn och ungdom och människor att det som är i vägen för en människa att agera på ett bra sätt är känslorna. Och rädsla är ju en känsla. Och kan man så rädslor in i människor, då försvinner förnuftet. Och det logiska tänkandet. Och så rycks människor med i någonting man egentligen inte skulle ryckas med i om man inte var rädd. Eller hur? Och det kan ju faktiskt också bli så starka känslor hos oss kristna att vi kan ryckas med också av olika saker. Och sen är det ju så att det finns ju också olika typer av rädslor. Jag menar, vi kan ha en rädsla för det här vi hör på radio och tv och det vi får utifrån in i våra egna liv. Det som vi möter, det vi hör och allt detta. Det vi med våra ögon och öron tar in. Det kan skapa rädslor hos oss. Men sen kan vi också ha rädslor hos oss som bottnar i våra tidiga upplevelser. Vad vi har varit med om i livet som barn. Vad som har hänt oss. Hur vi är som person. Det kan finnas sidor hos oss själva som vi är rädda för och som inte tycker om. Det finns massor med saker som kan påverka oss. Att känna rädsla, oro, kanske fruktan, som är ett ännu starkare ord. Och i värsta fall kanske även skräck, som ju faktiskt också kan öppna för annat i våra liv. Och göra oss ännu mer sårbara för annat. Men vet ni, vi ska ju inte gå bära på rädslor, säger Guds ord. Vi ska inte bära på fruktan, eller hur? Vi ska inte bära på ens oro. Vi ska inte ens gå bära på bekymmer, står det. Eller hur? Kasta alla jag bekymmer på mig, för jag har omsorg om er, säger Jesus. Eller hur? Sen är vi ju inte perfekta någon av oss, utan det finns en stund i våra liv där vi har bekymmer och känner oro. Kanske för nära och kära. Kanske för situationer som har uppstått eller saker som ligger framför som vi inte vet hur de ska bli. Och det är ju mänskligt. Eller hur? Men Guds ord säger ju att vi inte ska känna oro eller ha några bekymmer. Och Guds ord är ju sanningen. Eller hur? Och därför så har jag bibelord nu som jag vill dela med mig av. Som talar om just det här med att inte vara rädda. Alltså, det finns tusentals i Guds ord när det handlar om att inte vara rädda och inte känna fruktan och så vidare. Alltså, det är helt fantastiskt. Man brukar säga att det står att var inte rädd 365 gånger i Bibeln. Men sen står det att vi inte ska frukta, att vi ska känna oro. Står det också. Att vi inte ska vara bekymrade. Mose, som hade gått 40 år i öknen, alltså han drog sig ut i öknen och han kanske på ett sätt och vis flydde ut i öknen för att sona sitt brott. Faktiskt. För han visste ju att han hade gjort fel när han slog ihjäl den här mannen. Så hamnade han i öknen i 40 år. Eller i öknen var det kanske inte, men han gick ju och vallade. Och så får han möta Gud. Och sen får han vara med om allt det här fantastiska som händer i Egypten, när de lämnar Egypten. Och vet ni, ändå så var Moses rädd efter allt det som hände. Han tänkte i sitt hjärta att de andra var större. och skulle förgöra dem. Fast han har varit med om allt det här fantastiska. Så i 5 Mosebok 7 och 18 så säger Gud så här till honom: "Så var inte rädd för dem. Tänk på vad Herren din Gud gjorde med farao och med hela Egypten." Tänk på vad Gud har gjort i våra liv tidigare. Femte Mosebok 20 och 3 så säger prästen så här till styrkorna inför strider, inför en strid. Eller han ska säga så här inför strider när Israel ska strida: "Hör Israel, ni står idag beredda att gå till strid mot era fiender. Låt inte era hjärtan vara modlösa. Var inte rädda, bäva inte och bli inte förskräckta för dem." Ganska häftigt. 5 Mosebok 31 och 6. Det är Moses sista ord till Josua. Han säger så här: "Var starka och frimodiga. Var inte rädda eller förskräckta för dem. För Herren din Gud går själv med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig." Det säger han till folken. Det säger han till Josua så här: "Herren går själv framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad." Och sen när Mose har lämnat och Josua är själv, så står det så här, Josua 1 och 9. Då är det Gud som talar till Josua, och det här talar han till oss också: "Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig vart du än går." Så han säger alltså så här då: "Har jag inte befallt dig, Ola, att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig var du än går." Eller hur? Säger han så till mig, så säger han så till oss alla. Hoppa över på ställen här och andra kungaboken 6 och 16. Där är kungen i Aram belägrat Dotan, och då var Elias där. Och då säger Elias till dem: "Var inte rädd, de som är med oss är fler än de som är med dem." Därför att den här tjänaren fick ju se den här herren som stod, och det brann om den här herren som stod, Guds här. Man kan hitta hur många sådana ställen som helst i Bibeln. Och vi ska ta med oss de här och verkligen göra dem till våra. Därför vi vet att den tiden som ligger framför blir inte bättre. Även om de här världens mäktiga träffas och talar om hur de ska lösa den ena krisen efter den andra. Man pratar om miljömål, man pratar om procent på utsläppen, man pratar om en det ena, en det andra, så är ju Bibeln tydlig: det kommer inte bli bättre. Vi lämnade Gud i Edens lustgård. Mänskligheten, människan, inte du och jag, vi tillhör Herren, men människan gjorde sig till egna gudar och stakade ut en väg som tyvärr inte leder tillbaka till Gud, utan ifrån honom. Den här världen kommer inte bli bättre, och vi vet det. Jag har hört predikningar från det sedan jag var barn. Nu hör man inte mycket om det längre. Men när jag var barn och ung hörde jag de här predikningarna. Men Gud säger till oss: var inte rädda. Precis som de här lärjungarna när de satt på Genesarets sjö och det var ett storm. Eller hur? Det är en sån där berättelse vi har hört hur många gånger som helst. Det är storm. De tror de ska dö. De fruktar för sina liv. De har dödsångest. Och så kommer Jesus gåendes över på vågorna, på vattnet, fram till dem. Vad är det han säger? Det första: var inte rädda. Eller hur? Jag vet att det är lätt att stå här och tala om det här och predika om det här och vi inte hamnar i den här situationen. Då är någonting annorlunda. Men jag vet också om Stefan Holm som förberedde sig inför OS med att i sin hjärna han memorerade och planerade. Han hade tittat ut på den här arenan var den här höjdhoppsställningen stod. Han visste exakt var han skulle stå när han skulle springa och göra det här hoppet. Så när han tränade i flera år innan den här tävlingen så jobbade han med sin egen hjärna. Och han såg sig själv göra det här hoppet när han vinner OS-guldet. Innan detta hände. Innan han stod på arenan och var... Alltså, skulle vara normalt sett vara nervös. Så hade han redan förberett sig så att han kunde göra detta. Utan att känna nervositet. Utan bara fullt fokus. Det här är ganska vanligt bland idrottsmän att göra så här. Man vet exakt i vilken tidpunkt en start ska gå. Och man förbereder sig år innan på det klockslaget. Ner på sekunden får veta om man ser sig själv vinna loppet. Och jag säger det därför att det är direkt samma princip som Gud vill att vi ska ha. Han säger bland annat att den här lagboken inte ska vara skild från oss. Säger han ju. Sen fanns ett annat tillfälle där Jakob, Johannes och en lärjunge till, Petrus, var med Jesus upp på berget. Och så kom Elia dit och Mose. Och de blev rädda. Och då säger Jesus till dem, var inte rädda. Till och med det som kan vara så fantastiskt när Gud är inblandad kan faktiskt göra oss lite rädda. Och Paulus, när han var i Korint, så ville de ju tysta honom. Då säger Gud till honom, var inte rädd, utan tala och låt dig inte tystnas. Petrusbrevet, så skriver Petrus, kapitel 3 och 14, till oss. Ja, även om ni skulle få lida för det som är rätt, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. I Uppenbarelseboken så är Johannes på Patmos, en Patmos. Och i vers 1 och 17 så beskriver han ju hur han fick en helig fruktan över sig. När jag såg honom följa ner som död för hans fötter, men han la sin högra hand på mig och sa, var inte rädd, jag är den första och den sista. Och till brevet i Smyrna i kapitel 2:10 i Uppenbarelseboken så står det så här, var inte rädd för vad du ska utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas och ni kommer att lida i 10 dagar. Var trogen in till döden så ska ge dig livets krona. Var inte rädda ändå. Johannes 14:1 säger, låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Johannes 14:27 säger så här, frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag åt er. Jag ger er inte den som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Underbara ord. Och när vi läser vidare i den här versen som jag har som utgångspunkt så står det att för jag är med dig, se det inte ängsligt om. Och ni vet, Isak hamnar i en herdetvist. Hans herdar och de andra herdar var i bråk om brunnar. Och då står det så här i första Mosebok 26:24. Den natten uppenbarade sig Herren för honom och sa, jag är din far, Abrahams Gud. Var inte rädd, jag är med dig. Och jag ska välsigna dig och göra din avkomma talrik för min tjänare Abrahams skull. Och det är också ett häftigt löfte att mitt i den här oron och mitt i den här bekymrarna så skulle Gud välsigna också och göra dem talrika. Visst är det häftigt? Det är inte bara så att vi ska få känna oss trygga, vi ska få känna frid och inga rädslor. Vi ska också vara välsignade och ha framgång mitt i allt detta. Och när Jakob får den här drömmen med stegen så säger Gud till honom: och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig förrän jag har gjort vad jag har lovat dig. Om du har löften från Gud, tilltal, och så tänker du att jag bara blir gammal, det blir nog inget av det. Nej, vi ska hålla fast vid dem. För när Gud har sagt det så gäller det. Han ska göra med oss vad han har lovat, för han är med oss. Och Jakob, han fruktade ju för Esau eftersom han hade tagit arvet. Tatt, men det tyckte ju Esau. Då sa Herren till Jakob: vänd tillbaka till dina fäders land och till din släkt. Jag är med dig. Då det. Och så Jeremia 1:19 så står det så här: de ska kämpa mot dig men inte besegra dig, för jag är med dig, säger Herren, att rädda dig. Och när jag läste det så var det rätt fantastiskt, för jag läste versen innan där, och det är ganska häftigt, och det ska jag läsa. Om jag nu ser. Yngve lånade ut mina glasen till mig, men jag tyckte att jag skulle klara mig ändå. Bibeln är lite mindre, men jag backar lite så går det säkert bra. Jag ser nu, här bor faktiskt. I vers 18 står det så här. Så här säger alltså Gud till Jeremia. Och vet ni, jag tror att om man säger det till Jeremia, då är det faktiskt någonting som man också kan säga till dig och mig. Faktiskt. Så det här tycker jag vi ska ta åt oss varenda en. För när man läser det här, första gången jag läste det, ja, jag kan tera uppe. Första gången man läste det så kan man ta det som att Gud säger det till folket. Men när jag läste nu så tänkte jag, nej, men han säger det faktiskt till Jeremia. För i vers 17 säger han så här: fäst upp dina kläder, stå upp och tala till dem allt vad jag befaller dig. Var inte förskräckt för dem, så jag inte låter någon förskräckligt hända dig inför dem. Han talar alltså till Jeremia. Gud talar till Jeremia. Gud talar inte till folket utan till Jeremia. Och så säger han: se, jag gör dig idag till en befäst stad, till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot juda kungar, dess furstar och präster och mot folket i landet. Eller hur? Han gör Jeremia till det. En pelare och en kopparmur. En järnpelare. Och om då Gud ville göra Jeremia på den tiden till detta, så vill han göra oss i den här tiden till exakt samma sak. Varenda en av oss faktiskt. Se, jag gör dig idag till en befäst stad. En järnpelare och en kopparmur mot hela landet. Jeremia skulle vara ett sånt föredöme för hela landet. Så när landet behövde tröst och beskydd, då tittade de till mot Jeremia. Hur var han som gick med Gud? Jo, han var en befäst stad. Han var trygg. Det fanns hos honom det som behövdes. Han skulle vara en järnpelare. Och vad är en järnpelare? Vad är det för funktion? Jo, det lyfter. Det bär. Eller hur? Har man ett, vi har ju pelare här i kyrkan som håller upp läktaren där. Eller hur? Han var en järnpelare. Det var inte en vanlig pelare. Han var en järnpelare. Och järn var ju dyrt på den tiden. Det är klart man inte byggde med en järnpelare hur som helst och vad som helst. Det var något väldigt, väldigt specifikt att vara en järnpelare. Och sen var det en kopparmur. Och det pratas om kopparportar också i Bibeln. Man förstärkte portarna med koppar. Då var de nästan ogenomträngliga. Så det är vad vi... Det är egentligen så som Gud ser på oss. Eller hur? Han ser på oss inte som vi ser på oss, utan på sitt sätt. Eller hur? Han säger till, jag har tagit upp det här innan och jag tar upp det igen. Han säger till Gideon, du tapper stridsman. När Gideon gömmer. Han gömmer bröd. Alltså mjöl och det för att han... Ja, han var ingen tapper stridsman. Han tyckte inte att han var det. I egna ögon. Men Gud säger till honom, du tapper stridsman. När Gud valde Moses så var det ju inte för att Moses var en sån perfekt person. Och han vågade inte tala. Han behövde ha sin bror som pratade. För han tyckte inte om att prata inför folk. Eller hur? Och det var ju Gud lite sur på honom för, tyckte man. Han ville inte att han skulle göra så. Han ville att Moses skulle tala. Men okej då Moses, du får ta med dig Aaron då. Eller hur? Känner vi igen oss? Eller hur? Att vi är inte så kaxiga. Men Gud ser oss på helt andra sätt än vad vi själva gör. Och ibland, som jag var inne på förut, kan en sån sak verka lite för stort för oss, lite avlägset och ibland lite skrämmande, när man kan få glimtar av vad Gud har för planer och vill med oss. Faktiskt. Men vi ska inte vara rädda ens för det. Faktiskt. Så här sitter nu ingen fullsmockad kyrka, men ganska många idag, som alla är tappra stridsmän. Och som alla är en befäst stad och en järnpelare och en kopparmur. Och även om du inte kan liksom riktigt greppa det, så är det så. Faktiskt. Och en vändning i mitt liv var när jag erkände att jag förstår inte allt. Jag har inte kunskap i allt i det här. Men det som står är ändå sant. Så det jag inte förstår, det får jag be om Gud hjälpa mig att förstå. Och ibland fattar jag, många gånger fattar jag inte. Okej, då får jag bara acceptera, det är ändå sant. Och så får jag gå vidare. Så vi tar med oss det nu. Om inget annat i den här prediken landar, så ska varenda en som går hem härifrån ha med sig att man är en tapper stridsman. Man är Guds tappra stridsman. Man är en befäst stad och man är en järnpelare och en kopparport. Så glömmer vi inte det. Jag har massor kvar. Jo. Att vi ska inte se oss ängsligt om vad vi är inne på. För att Gud är med oss. Ja, för att komma tillbaka till Paulus i Korint, så säger också Gud i versen efter det vi läste innan, att jag är med dig. Ingen ska röra dig eller skada dig. För jag har mycket folk i den här staden. För jag har mycket folk. Vad har mycket folk i den här staden med det hela att göra? kan man tänka. Det kan ju vara rent praktiskt att det finns många som kan hoppa in och hjälpa honom, skydda honom. Men det kan också vara andligt att det finns många som ber och är verksamma i bön. Jag måste bara kolla så jag har inte ordning på papperna här. Och varför behöver vi då inte vara ängsliga av det? Jo, för det är ju faktiskt så att det är Gud som har skapat den här planeten med sin kraft. Som har grundat världen med sin vishet och spänt ut himlen med sitt förstånd i Jeremia. Det är Gud som, när det står i Jeremia 27:5, jag är den som genom min stora kraft och min utsträckta arm har skapat jorden med de människor och djur som är på den. Och jag ger den åt vem jag vill. Jeremia 32:17. O Herre Gud, se, du har gjort himmel och jord med din stora kraft och din utsträckta arm. För dig är inget omöjligt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse. Och stor nåd var över dem alla. Jag fick hjälp av Yngve att kopiera, för min kopieringsmaskin var inte så okej. Och Yngve var så gullig så att han tyckte jag skulle få papper som kopierade på bägge sidorna. Det är därför jag bläddrar så här nu. Det står också längre fram så här. Jag styrker dig och jag hjälper dig. Vi vet ju att Gud finns med och hjälper oss. Vi vet ju att han längtar efter att hjälpa oss. Och han uppmanar oss att be om hjälp. Komma till honom med alla våra tankar, smått som stort. Jesaja, jag har många ställen i Jesaja här. Så står det så här, Jesaja 41:13. För jag är Herren din Gud som tar din högra hand och säger till dig, var inte rädd, jag hjälper dig. Versen efter säger, var inte rädd, du mask Jakob. Ni Israels män, jag hjälper dig, säger Herren. Israels helige är min är din återlösare. Och så ett känt bibelvers som vi ofta tar till från Jesaja 49:8. Så säger Herren, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket för att upprätta landet och fördela de förödda arvslotterna. Och andra Korinthierbrevet 6:2 så skriver Paulus och använder de orden och skriver så här. Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid på frälsningens dag. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. Och i Apostlagärningarna 10:38 så kan vi läsa så här. Och det är ju Stefanus som talar med orden. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med helig ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom. Och Gud vill ju inte bara hjälpa oss för att vi ska ha det bra nu. Han vill hjälpa oss för att vi ska komma in i evigheten. I Johannes 4:26-29 kan vi läsa när han möter kvinnan vid Sykars brunn. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket: kom så får du se en man som sagt mig allt jag gjort. Han kanske är Messias. Och det är ju rätt häftigt när man tänker på omständigheterna kring det här. Att det är Samaria. Samarien är de. Och samariterna var inte alls omtyckta hos judarna. Men samarierna trodde också på Gud och hade sin heliga plats med sin helgedom de gick till. Men det fanns en fiendskap mot dem från Israel, kan man säga. De såg ner på dem, de var orena. Man ville inte gå in i Samarien, man gjorde bara det om man måste. Och här stannar Jesus vid en brunn och ber en samaritisk kvinna. Bara det var inte rätt. Speciellt inte som de kallar honom, att han var en helig man. Och det är inte bara det att hon är en kvinna, samaritisk kvinna, utan hon är dessutom prostituerad. Och Jesus berättar ju för henne så att hon förstår att han vet exakt vem hon är. Och så står det här, hon lämnar sin kruka. Mitt i det hon höll på med så fanns det något annat som var viktigare än det hon gjorde. Hon släpper det som hon höll på med. För här hade hon mött någonting som tog fokus ifrån det. Och var mycket viktigare. Så hon lämnar krukan och hon ger sig in i staden. Sen gör hon en annan sak som är rätt, tycker jag, rätt fascinerande. Vad är det hon säger när hon kommer in i staden? Till folk hon möter. Kom. Här är det en man som har sagt mig allt. Allt jag har gjort. Och jag tycker det är häftigt att hon som prostituerad inför de andra då talar om att han, alltså hon erkänner ju på så vis det hon sysslar med själv. Men här var inte det hon gjorde just när Jesus kom. Eller var hon sysslade med länge viktigt, eller hur? För här var Jesus viktig. Och helt plötsligt inser hon att här fanns det en man som var bra, inte bara för mig, utan för alla andra. Eller hur? Här hittade hon något som var viktigare än vatten och viktigare än anseende. Här mötte hon Jesus. Så i den stunden hjälpte Jesus henne, tror jag, till ett nytt liv. Ett nytt anseende. Och han hjälpte henne också in i evigheten. Jag tänker också på berättelsen i Matteus 2, 10-12. När Jesus står där i huset och undervisar och så börjar de be på honom. Hela, det står att han helade alla, står det, och gjorde väl. Alltså, det står också att alla de undertecken skulle, om man skulle skriva om alla undertecknen så skulle man inte kunna, det finns inte tecken med böcker, står det, att kunna skriva dem. Så det hände ju egentligen, det måste ha hänt hela tiden att han mötte människor som han botade och helade. Och så sänker de ner den här mannen, alltså hans kompisar ser, här har vi en chans för honom att bli helad. De gör vad som helst för att deras kompis ska få möta Jesus. De kom inte fram. Okej, vad gör vi då? Jo, då var de, som det står i Bibeln, listiga som ormar. Eller hur? De kom på, men på taket är det ingen. Vi skickar ner honom uppifrån. Och hur många har inte sett däckare där man gör inbrott via taken? För det var den svagaste punkten, eller hur? För att komma åt rikedomarna och skatten. Och här tänker de ju exakt likadant. Jesus är så välbevakad. Han är så omsvärmad med folk överallt. Vi kommer inte åt honom, men vi kommer åt honom genom taket. Så de bryter upp taket. Eller hur? De måste varit åtminstone 4, tänker jag. För de sänkte ner honom på en bår, så hade de med 3 var. Så 4 kompisar gör vad de behöver för att deras vän får komma till Jesus. Ni förstår lite hur jag tänker, va? Han hjälpte den här kompisen. Han fick sitt helande. Jag tänker på en annan tillfälle när Jesus hjälper en person på ett specifikt sätt. Nu har jag blandat ihop papperna, men det spelar ingen roll, kommer vi köra på ändå. Han hjälper en människa på ett specifikt sätt. För den här människan, han tyckte att allting var kört. Han tyckte att han hade svikit en person och nu var det kört. Han kommer aldrig mer kunna se den personen i ögonen igen. Och han kommer aldrig någonsin kunna få uppleva den här personens vänskap och förtroende igen. Det var kört. Han var rökt, säger vi på. Men den här personen träffas igen efter den här väldigt omskakande händelsen, så säger den här personen till honom: Simon, Johannes son, har du mig kär? Älskar du mig? Och så vidare. 3 gånger. Och sen är allt som bortblåst. Allt det gamla. Och den här personen få verkligen hjälp och frihet och en ny kallelse, alltihopa på en gång. Jag säger som Katarina säger ibland, det är min Jesus. Nu ska jag ta bara en minut och få ordning på papperna här. Då hoppar vi tillbaks till det står jag hjälper dig. Det var där vi var. Jag hjälper dig. Vilken jag? Han som är, som var och som för alltid kommer att vara. Jag är, jag vet. Ni vet, det var ett gräl. Gräl var det väl inte, men diskussion om vem Jesus var. Om man trodde att han var Elia eller han trodde att han var någon av de andra som har kommit tillbaks. Och så när Jesus blir ensam med lärjungarna efter den händelsen så säger han till lärjungarna: vem tror ni att jag är? Och då säger då Petrus, och det här står på tre ställen i Bibeln, så det är en ganska viktig passage faktiskt. En del brukar säga det att när ju fler evangelier som skriver om en händelse, desto starka intryck måste det ha gjort, och desto viktigare måste det på något vis ha varit i deras ögon då. Och då så står det då säger då Petrus: du är Messias. Det säger han i Markus 8:29. Det säger han i Lukas 9:20 och Matteus 6:15. Messias, den smorde, den gudomligt utvalde. Och vem är då Jesus? Ja, han är Guds son. Men vi vet också att Gud säger att Jesus och han är ett. Och vi vet också att Thomas säger, när han får möta Thomas tvivlaren som han kallas. Det fick jag lära mig när jag var liten, att Thomas tvivlaren är en av lärjungarna. Så när han får möta Jesus efter uppståndelsen så säger Jesus till honom att stick handen i min sida. Och så säger och Thomas, då säger han något som är helt underbart tycker jag. Han säger: min Herre och min Gud. Den bekännelsen är det Thomas som står för i det läget. Min Herre och min Gud. Så vi vet att Jesus och Gud är ett. Vi vet att det är en treenighet som är ett. Fadern, sonen och den helige ande. Och därför är vi också ett med Fadern, sonen genom den helige ande. Alltså på det sättet att vi har den kontakten i och med att den helige ande bor i oss. Vi är inte ett på det sättet, men om ni förstår vad jag menar, va? Kommunikationsmässigt och så vidare. Jesaja 9:5 säger så här: ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herredömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsfurste. Och så finns det ju många namn på Gud. El Shaddai, Herre Gud, den allsmäktige. Och det här är alltså, när vi hamnar i en situation som är jobbig, och så kanske vi bara: Jesus. Alltså, vi har varit med man allihopa, att man hamnar i en situation där man bara, det är tufft. Man kanske inte ser en utväg. Saker och ting kryper på olika sätt. Det kan vara precis vad som helst. Och man känner: jag orkar inte be. Man orkar bara säga: Jesus. Eller hur? Alla varit med om det, tror jag. Jag tror inte jag är ensam om det. Och när du säger Jesus i den stunden, det här som jag ska läsa nu, det är vad du säger då. Beroende på vilken situation du är och var du är. Du säger: du under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsfurste. Du säger också El Shaddai, Herre Gud, den allsmäktige. Du säger El Elyon, den högste guden. Du säger Adonai, som betyder mästare och herre. Du säger Javé, jag som är, som var, som alltid kommer att vara. Du säger Jehova Nissi, som betyder min Gud, mitt baner, den som går före, bana väg. Du säger Jehova Rafa, Herren min läkare. Du säger Jehova Ra, Herren min hede. Du säger Jehova, nu säger inte jag rätt säkert, Sidennu, Herren vår rättfärdighet. Jehova Mekodishem, Herren som helgar dig. El Olam, den evige guden. Elohim, Gud, alltså den enda guden, Gud. Alltså. Kanna, den svartsjuke guden. Jehova Jire, Herren som kommer att försörja. Herren min försörjare alltså. Jehova Shalom, Herren min frid. eller Herren som ger mig frid. Och Jehova Sabaoth, världens herre, universums skapare. Det kommer när vi säger Jesus. Så orkar vi inte be en bön, utan det vi har i hjärtat kommer när vi säger Jesus. Vet ni vad? Då är det precis den Gud, det gudanamnet som vi behöver i den situationen som vi säger. Så står det också om Herren Sebaot i psalm 24 och 10. Härskarnas Gud, allhärskaren. Det är den guden som styrker oss och som kommer till vår hjälp. Det är den guden det talas om i psalm 10 och 17. Du hör de förtrycktas längtan, Herre. Du styrker deras hjärtan. Du vänder ditt öra till dem. Psalm 10 och 17. Du hör de förtrycktas längtan, Herre. Du styrker deras hjärtan. Du vänder ditt öra till dem. Jesaja 40 och 31. Men den som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas. De vandrar utan att bli trötta. Så står det också i slutet att han stöder oss med min rättfärdighets högra hand. Jag funderar lite på det med högra hand. Ni vet, en vd brukar det stå om en högra hand. Det är den som är mest förtrolig. Det är den som är den som de kan be göra allting. Den högra handen. Han är min högra hand, eller hon är min högra hand. Och tänker jag på Jesus som sitter på Guds högra sida. Guds högra hand. Det står ju att han satte sig på Guds högra sida i Markus 6 och 19. Apostlagärningarna 32-33 säger: den är Jesus av Gud uppväckt, och vi alla vittnen till det. Han har blivit upphöjt till Guds högra sida och fått en utlovad helig ande av Fadern, och han har utgjutit det som ni ser och hör. Han har utgjutit den helige ande. Det var en av Jesus uppgifter. Eller hur? Så han, när man jobbar så har man ju sån här delegering, ni vet. Man får uppgifter man ska sköta, och så får man ansvar för dem. Och så har man liksom, om man jobbar som sjuksköterska har man delegering på mediciner. Då är man ansvarig för dem och ser till allting sköts. Och så kan andra får annan delegering, och jag som en gång tidigare jobbade med barn och ungdomar hade också medicindelegering på vissa mediciner som jag skulle ge. Det var väldigt allvarligt och viktigt att man skötte det på rätt sätt. Men man kan ha en arbetsuppgift på ett jobb att se till att vissa saker ska funka. Man är delegerad. Jesus sänder en helig ande. Han vidarebefordrade, kan man säga, sig själv in i oss. Så en helig ande är Guds högra hand i våra liv, där vi är, i allt som vi står i. Så, var inte rädd, jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Med min helige ande. Tack älskade Herre för att vi får sätta allt vårt hopp till dig. Oavsett vad vi möter i livet, Herre. Oavsett vad vi bär på inom oss, Herre. Oavsett vad som möter oss utifrån, så får vi förtrösta på dig. Och sätta allt vårt hopp på dig. För du är den som stöder oss. Du är vår Gud. Du styrker oss. Du stöder oss. Med din helige ande. Tack älskade Herre. Tack att du är med oss i dagar som kommer, Herre. Tack att vi inte behöver frukta någonting, Herre. Tack att vi inte behöver oroa oss för våra nära och kära. Tack att vi inte behöver bekymra oss för det som ligger framför på olika sätt och det vi möter. Hjälp oss, Herre Gud, för att de här orden får vara levande i våra liv. Jag ber, Herre Gud, för att de här orden verkligen ska slå rot i oss från Jesaja 41 och 10. Att det slår rot i oss och att det får växa. Och att vi får bli mer frimodiga för att vi känner mer glädje och mer trygghet i dig, Herre. Tack, älskade Herre, för det som ligger framför. Att det inte är någonting som är kamp och strid och svårigheter och ska skapa oro och bekymmer, utan det kommer bli en tid av seger, Herre, och under och tecken och mirakler, Herre. Och där vi ska få se människor möta dig till frälsning, Herre Jesus. Jag lovar och prisar dig, Fader i himlen, i Jesu namn. Tack för att du kommer skickliggöra oss att bära in skörden. Tack för att du kommer vara med i våra egna liv där vi är. Vi lovar och prisar dig, Fader i himlen, i Jesu namn. Amen.